Hör Herrens ord i evangeliet för första söndagen efter påsk och den första årgången. Från Johannes evangeliets 20:e kapitel från vers 19 i Jesu namn. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa: Frid vare med er. När han sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem: Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sände jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa: Ta emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är ni förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden. Thomas, en av de 12, han som kallades tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: Vi har sett Herren. Men han svarade dem: Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida, så kan jag inte tro. 8 dagar senare var hans lärjungar samlade igen där inne, och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus, medan dörrarna var låsta, och stod mitt ibland dem och sa: Frid vare med er. Sedan sa han till Thomas: Kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom: Min Herre och min Gud. Jesus sa till honom: Du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett, men ändå tror. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tro ska ha liv i hans namn. Så lyder det heliga evangeliet. Gud, tack för ditt heliga ord. Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära uppståndne frälsare, kom och låt oss se dig och få lära känna din frid. Kom och andas på oss och ge oss den tro som ger den eviga glädjen. I ditt namn. Amen. Vår text som vi hörde från Johannes 20 innehåller märkliga ting om vi tänker efter. Hur skulle du känna dig till mods om en som du var med och begravde igår plötsligt kommer in? Det skulle kännas kusligt. Kanske vi blir uppskakade som Lukas berättar att lärjungarna blev. När han som var död, som de hade konstaterat, hade begravts, visar sig levande mitt ibland. Vår text berättar om 2 olika tillfällen när Jesus kommer till sina lärjungar. Det första tillfället är påskdagens kväll. Det är samma kväll när Jesus hade uppstått på morgonen. Och samma kväll när Emmausvandrarna hade återvänt från det härliga bibelstudiet som Jesus hade hållit med dem på vägen. Och när de hade mött honom och han bröt brödet och de kände igen honom. Då återvände de till Jerusalem och de var med här när Jesus kom. Det andra tillfället är precis en vecka senare. Och det betyder att det är som den här dagen. En vecka efter påsk. Vi vet inte om det var i samma rum. Folkbibeln skriver, de var åter där inne. Och det är egentligen ett bra uttryck, bättre än det som man ofta har använt tidigare. När man säger att de var åter där inne. För då tänker man kanske att det var i samma rum, men det står det inte. Det står bara att de var inne. Och vi vet inte exakt om det är i samma ställe i Jerusalem. Eller om de hade lytt Jesu ord. Ni ska gå till Galileen. Kanske de hade gått till Galileen. Det är en öppen fråga, det kan vi inte säga. Men i vilket fall som helst så var de instängda. De hade låst dörrarna. De var fortfarande rädda för judarna. Vad de skulle kunna hitta på mot Jesu lärjungar. Den här texten som vi läste, den är lång, jag läser inte den på nytt. Men vi ska betrakta den här skaran som samlades i det låsta rummet. Det var mer än de 11 lärjungarna, där fanns flera också. Också en del kvinnor var säkert med, de som hade bevittnat den tomma graven. Och många till. Det var ingen beslutsam skara lärjungar. De satt in där och hoppades, tänk om han nu skulle komma hit, så han får visa sin kraft för oss. Nej, de var rädda. Och när han kom, så blev de förskräckta. Skräckslagna rädda. De trodde att de såg ett spöke. Det var alldeles tydligt att den här lärjungaskaran inte var kvalificerad att sitta där och hitta på en berättelse om att deras mästare hade uppstått. Eller att de hade fört bort honom ur graven och nu försöker de då konstruera en berättelse hur det kan ha gått till. Nej, nej. De hade absolut ingen kraft eller kompetens för någonting sånt. Det var en räddhågad grupp. Ändå hade de just hört vittnesbörd av sådana som hade sett honom. Paulus berättade det som vi läste från första Korintierbrevet, att också Petrus hade mött honom. Det vet vi inte precis när det var. Sen mötte Jesus väldigt många andra lärjungar. Det är möjligt att det var senare först. Men att de inte trodde ändå, det är liksom ett negativt under. När tron föds hos en människa genom den heliga anden, när vi läser eller hör skriftens ord, så är det ett under. Men det som skedde med lärjungarna var ett motsatt under. Trots att de hade hört så var de helt otroende, de var förhärdade på något sätt. Deras förstånd var inte igång. Som det borde ha varit. Så vi skulle ha kunnat tänka rationellt att nu har vi mött honom, alltså är han levande. Nej, det trodde fortfarande inte. Jesus måste föredra dem för det. Det är otroende. Hur kan ni vara så här förstockade? Att ni inte tror. Ändå har ni fått veta i förväg av profeterna, Moseprofeterna och skrifterna. Och Jesus hade sagt minst 3 gånger till sina lärjungar. Att han måste lida och dö på korset, men att han ska uppstå igen på 3:e dagen. Nej, de hade inte fattat det. Men då i den här situationen när de är skräckslagna, så lugnar Jesus dem. Han kommer med sin frid. Frid vare med er. Den verkliga friden, den får vi genom syndernas förlåtelse. Det säger Paulus i Romarbrevets 5:e kapitel. Då vi nu har blivit rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Jesus sår som han visade, de visade att han hade utfört sin offergärning. Och det ord som han hade sagt på korset, det är fullbordat. Det hade verkligen gjorts färdigt. Nu stod han framför dem. Det var ingen spöke som stod där. Ingen andevarelse. Det är människosonen själv. Gud själv i människogestalt. Fortfarande sann människa. Även om han var förhärligad så att han kunde gå genom stängda dörrar och Men han visade att han var en sann människa genom att han bad om att få ära. Och det gjorde han, mitt ibland. Det är ett mysterium. Och Gud kan vara både Gud och sann människa på samma gång. Vi ser också en annan av trons frukter i lärjungarna. De blev glada. Och det här skriver Paulus också om i Romarbrevet 5. Genom honom har vi nu också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Men han finns här också. Vi har orsak att vara glada. Han kommer inte synligt så som han kom in till sina lärjungar. Vi ser inte hans sår med våra kroppsliga ögon. Men vi ser honom i Bibelns vittnesbörd. För det är där han visar sig. Det är den helige ande som målar upp den korsfäste uppståndne frälsaren för oss när vi läser skriften. På samma sätt som lärjungarna får vi också glädjas och jubla. Vi har samma frälsare. Han kommer också till oss. Han kommer både i sitt ord och han kommer också i den heliga nattvarden när han ger oss sin kropp och sitt blod. Han inbjuder oss inte bara att röra vid såren utan att äta och dricka hans kropp och blod för att det ska bli riktigt påtagligt att han ger oss sin välsignelse och sin frid och sin glädje. Den här glädjen ska inte stanna i Jerusalem, där i övre salen, om det var där. Den ska inte stanna här heller, i det här rummet. Den här glädjen ska vi bära ut vidare till andra. Det har vi fått i uppdrag. På samma sätt som Jesus andades på sina lärjungar och gav dem den helige ande som kraft. Och gav dem sen på pingsten verkligt överflöd. På samma sätt andas han på oss genom sitt ord. Så att vi ska få kraft att bli hans vittne och gå ut och berätta om honom. Och genom det som han har gjort så har vi ett bevis på syndernas förlåtelse. Han säger till dem, om ni förlåter någon hans synder så är ni förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden i den. Vi har fått fullmakt att dela ut den förlåtelse som Jesus har gett. Och det sjunger vi om. Vi sjöng om det nu här för en stund sedan i vår tackvers efter avlösningen. Nu himlen är upplåten, för Jesus har oss sagt att han i människors händer har lagt en sådan makt att synden blir förlåten i himmel och på jord. Det här, det är ett under. Att Gud har anförtrott oss den här fullmakten. Det här som jag just läste brukar man kalla löse- och bindenyckel. Jesus hade kallat sina 12 lärjungar som han kallade apostlar. Apostel betyder ett befullmäktigat sändebud. En utsänd. Vi kan jämföra det med en ambassadör som sänds ut av sitt lands regering för att representera landet inför en främmande makt. Som fadern har sänt mig har jag sett er, säger han. Och redan tidigare gav han det här uppdraget, det står i Lukas 10, att han sa, den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som förkastar er förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sett mig. Det här uppdraget för apostlarna vidare. Paulus blir av Gud själv upptagen i apostlarnas krets och får samma fullmakt. Då han reser runt och grundar församlingar ser han till att det ska finnas män som ska föra det här vidare. Han insätter det som på grekiska kallas presbyteroi, det som vi använder i ordet präst eller äldste som det betyder, och föreståndare, episkopoi. Som vi har i vårt ord biskop. Dessa ska ha samma fullmakt att tala Guds ord i hans namn. Det här ämbetet kallar vi också för det särskilda evangelieförkunnelsens ämbete och sakramentsförvaltningens ämbete. Och de kallade män som innehar det här kallar vi vanligen pastorer eller präster. Och också herdar, lärare och evangelister. Särskilt är det de här kallade som har den här uppgiften att på församlingens vägnar förvalta nycklarnas ämbete, nyckelmakten, på ett speciellt sätt. Men det här grundar sig inte på någon särskild förmåga, utan på Guds kallelse som han har gett hela sin kyrka, hela sin församling. Petrus skriver om det här i första Petrusbrevet. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Kallelsen att förkunna Guds härliga gärningar har vi alla. Inte bara jag som en kallad tjänare, utan också du som är kallad till ett kristet vittne där du rör dig och är verksam som en vanlig kristen. I den tjänsten har du Jesu fulla myndighet att tala på hans vägnar. Du har full makt att säga till en broder eller syster som sett sin synd och är bedrövad över dig att hans synder är förlåten. Du har också full makt att säga åt en som vägrar befatta sig med Guds ord, som inte bryr sig om att han lever på ett sätt som Guds ord förbjuder, att han är på väg till helvetet och kommer att dömas för sin synd om han inte vänder om. Vi brukar tala om den dubbla utgången. Det finns två ställen dit vi kan hamna efter att vårt liv är slut. Jesus kommer för att ställa oss inför hans domstol och säger att han ska dela in människorna i två hopar. Och det heter i en sång, den som har sonen har livet. Och den som inte har sonen har inte heller livet. Den sanningen får vi inte tiga med. Fast det är inte populärt inför världen. Den här sanningen, den ska också tillämpas när människor trotsar Gud och hans ord. När de inte vill lyssna, när de förvränger och förfalskar Guds ord. Det lär han oss bland annat i Matteus 18, då han undervisar oss med klara regler hur vi ska göra om en broder eller syster försyndar sig. Gör en synd mot Guds bud som kan vara allvarlig. Då ger han också samma fullmakt, samma löse och bindelnyckel där. Vi brukar kalla de här instruktionerna kyrkotukt. Nu under veckorna efter påsk får vi följa den uppståndne. Vi får lära oss hur han förmanar och leder sin jord. Nästa söndag ser vi honom som den gode herden, som leder och skyddar sin jord. Och också där finns både käpp och stav. Käppen som måste slå dem som angriper jorden. Och staven som varligt rättar till att de som håller på går snett kommer tillbaka på rätt väg. Och där finns det härliga löftet om att ingen som hör Herren till någonsin ska ryckas ur hans hand. Så har vi en sak till att säga. Vi ska tala om tvivel och tro. Den senare delen av vår långa text berättar om Thomas, han som kallades tvillingen. Han var en av Jesu apostlar och nämns ofta tillsammans med Matteus. Bland annat i Johannes 11, när Jesus har fått veta om Lazarus död, så säger Thomas, låt oss gå dö med honom. Han är pessimist, eller ska vi säga realist, som inser att den här vägen leder mot döden för Jesus. Av någon anledning var Thomas inte med i det som berättas i första halvan av texten. Han uttrycker nu sitt tvivel på att kamraterna verkligen har sett det som de berättar. Han måste själv få se det och helst konkret uppleva det med sina händer, att Jesus är fysiskt tillbaka. Först 8 dagar senare, alltså precis en vecka senare som motsvarar idag, är han med igen. Och då kommer Jesus direkt till Thomas och säger till honom, här får du se det som du har frågat efter. Jesus förebrår hans tvivel men förkastar honom inte. Det är mänskligt att tvivla. Men ibland påstås att det är sunt och riktigt att tvivla. Tvivel upphöjs på något sätt till en modell för en riktig inställning till Gud och hans ord. Jag skulle säga att vi gamla, och det är väl egentligen bara jag kanske som minns den tiden när det var en väldig debatt i Borgostift om den dåvarande borgobiskopen John Wikströms hedarbrev, som han kallade tro i kris. Där upphöjdes tvivlet på sätt och vis till någonting positivt. Lite senare påstod en präst att den uppståndelse som Paulus talar om i första Korintherbrevet 15 egentligen bara var en andlig syn, det var en hallucination, det var inte en verklig uppståndelse kroppsligt. Då fick han fortsätta att vara präst med hänvisning till att han hade uttalat det här som vetenskapsman. Jo, en vetenskapsman får tvivla, menar han, även om han är präst. Det är en personlighetsklyvning och det står bjärt i kontrast mot episteltexten som vi läste. Jag ska repetera det ännu. Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Sen fortsätter Paulus med att räkna upp ytterligare ett antal vittnen. Bland dem också 500 bröder på en gång. De kunde intyga att de hade sett Jesus. De kunde intyga vad som hade skett, att det var verkligt sant. Det var historiskt korrekt. Men allt understryks med skrifterna. Det är inga fabler, det är inget som har hittats på nu. Utan det här har redan skrifterna, Gamla testamentet, tydligt sagt. Så gjorde ju Jesus också på vägen till Emmaus. Han började med Mose och gick igenom vad profeterna och alla skrifterna sa om honom. Och alla de här förutsade att Jesus skulle dö, men också att han skulle uppstå. Lägg särskilt märke till orden som Johannes skriver i slutet av texten. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Evangelierna har inte skrivits så som man skriver romaner där man fantiserar en hel massa. Eller det är inte fabler. Det utgör ett fast vittnesbörd och har skrivits för att vi ska tro. Vi ska genom tron ha liv i Jesu namn. Där finns syftet med skriften. Det ger en fast grund för vårt hopp om evigt liv och salighet genom vår korsfäste och uppståndne frälsare. Det är något helt annat än det tvivel som människans förnuft sysslar med. Idag ser vi hur tvivlet på Guds ord har fått förföra människor med allt grövre förvanskningar av skriftens ord. Nu är det också vanligt att man förvränger Kristi uppståndelse. Eller att man menar att det inte var någon verklighet. Det är också vanligt att man förnekar att Jesus skulle ha utfört en försoningsgärning med sin offerdöd. Frågan är om det finns någon sån grov förnekelse som man inte kan ta fram idag. Utan att det egentligen blir någon oro. Inför allt det här ska vi lyssna till vår Herre som säger: tvivla inte, utan tro. Ta emot det apostoliska vittnesbördet som står fast i en rätt vetenskaplig granskning. Gentemot dem som hävdar att vetenskapen har funnit det ena och det andra som visar att Jesus inte har uppstått, får vi med frimodighet hävda att en sådan vetenskap inte är sann, utan det är bedrägeri. Sådana bedrägerier uppkom redan strax efter Jesu uppståndelse. Det berättar Matteus om. Låt oss göra som Thomas. Se på Jesus sårmärkta händer. Och tillbe honom och ropa som han gjorde: o min Herre och min Gud. Och Jesus säger: salig är du som trodde. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige Ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden. och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.